Ja, då hälsar vi er välkomna till ett nytt avsnitt av Då åker vi. Det är måndag den 1 juli. Mitt namn är Janne Lavdic och här i studion sitter jag tillsammans med Mattias Tengblad igen. Kul att vara igång här med ett nytt avsnitt när det vankas allsvensk fotboll den här helgen, eller hur? Hur känner du kring det?
Ja, verkligen. Äntligen är den här EM-bubblan över. Nej, det vore trist att säga, men oerhört skönt att allsvenskan är tillbaka.
Ja, verkligen. Det känns som att det är en fin omgång vi har framför oss. Vi kan komma in på den lite längre fram i det här avsnittet när vi ska bara kommentera helgens matcher lite kort och så. Men jag tycker faktiskt att vi kan dimpa in i det absolut senaste som har hänt. För det har faktiskt regnat nyheter de här senaste dagarna i Allsvenskan. Och vi på Expressen har ju kunnat rapportera om en mängd olika saker. Så att jag tänker att vi kör nyhet nummer ett här och den första punkten. För en vecka sedan så stod vi i den här studion och rapporterade och pratade om att Stefan Billborn var klar som ny tränare för IFK Göteborg. Men sen dess har det hunnit hända en hel del på västkusten. Billborn har presenterats av klubben som ny huvudtränare tillsammans med Jocke Björklund. Och under tiden, bara några dagar efter den där presskonferensen på Kamratgården, så fick Göteborg sitt första storbud egentligen på Malik Jalkoje, vårens succéspelare som alltså värvades till Blåvitt här i vintras. Han har knappt spelat 6 månader i klubben innan Brighton då från Premier League har lagt ett bud på 7 miljoner euro. Det motsvarar ungefär 80 miljoner svenska kronor. Och precis som vi skrev i våran artikel där i fredags, så för Brighton och Blåvitt positiva samtal om en affär. De är inte överens ännu. Ingenting är klart. Bra att vi förtydligar det. Men mycket talar för att Jalkoje kommer gå till Brighton om det inte händer något oförutsett. Det finns ju vissa klubbar till som har varit intresserade. Southampton, Brentford. Vi har ju också skrivit om ett par klubbar i Holland. Men av allt att döma så handlar det om Brighton just nu och kanske något ytterligare engelskt lag. Men Mattias, vad tycker du om det här budet då? Hur borde Göteborg agera?
Alltså inledningsvis så kan man väl bara säga att Brighton känns ju spontant som en väldigt rolig klubb att liksom komma med ett bud på en ung allsvensk stjärnspelare. Sen ska man ju bära med sig att det är ju inte helt enkelt att slå sig in i Brighton heller. Vi har ju sett Victor Gyökeres misslyckas och vi har sett Yasin Ayari som har gått på olika utlåningar. Med det sagt så jag är givetvis medveten om att IFK Göteborg behöver pengar, men här, jag hoppas ändå att man kan ha lite mer is i magen när det kommer till Jalkoje, för han har trots allt 4,5 år kvar på sitt kontrakt och han är bara 18 år gammal. Du var inne på det, han har ju verkligen satt färg på allsvenskan under den här våren. Han har ju varit sensationellt bra, så jag hoppas att man har ju något guldläge att liksom pressa upp den här prislappen ännu mer. Och allsvenska klubbar har ju liksom på senare tid ändå lyckats göra det med en rad olika försäljningar. Jonas Kosiasare är ju ett exempel. Kanske svårt att jämföra i och med att han ändå är 2 år yngre och Bayern München är en större klubb än vad Brighton är. Men med det sagt, alltså hade Jalkoje spelat i typ Midtjylland eller Nordsjälland, då hade vi ju snackat om prislappar som är dubbelt så höga som den här.
Definitivt.
Så jag hoppas verkligen att Blåvitt ändå på något sätt kan få upp den, för det känns som att allsvenskan är på väg mot någonting, att liksom höja den här ribban.
Ja, absolut. Du är inne på någonting spännande där. Det är ju generellt sett så har ju storlagen blivit väldigt, väldigt duktiga på att ta bra betalt för sina bästa spelare. Det som egentligen, om jag ska vända på perspektivet lite grann där, jag håller med dig i grunden, men sen blir det alltid så här, hur mycket kan Göteborg pressa upp den här prislappen? Jag tror ju inte att det kommer, alltså jag tror nu, det här budet som vi skrev om, som Ola Larsson också bekräftade i våran artikel, han vill ju inte kommentera klubb eller nivåer, men han bekräftar att det kommit ett bud, och det är ju på 80 miljoner. Jag tror väl kanske att de lyckas pressa upp det här någon miljon till med lite bonusar och så. Mm. Nu spekulerar jag bara vad jag tror. Och det som kanske inte är Göteborgs fördel i den här, alltså i den här förhandlingssituationen, det är väl att deras största affär genom tiden här, det är väl Benjamin Nygren egentligen. Och han gick väl för 50-55 tror jag, där någonstans. Och kanske inte har den här vanan att sälja som kanske Djurgården, Malmö FF, Hammarby har. Så att vi får väl se här egentligen vad som kommer hända. Det känns ju ändå som att det är en väldigt bra... Nu plingar det i telefonerna, jag får kolla det sen. Det känns ändå som att Brighton är en väldigt intressant klubb. De har värvat spännande spelare från Sverige förut. Jag tror inte heller att han kommer gå in och starta i Brighton i Premier League. Men kanske då att han kan ta en plats på sikt, eller det kanske blir en utlåning. Jag vet inte riktigt vad de har för plan för honom, om han nu skulle gå dit. Men Brighton känns väl ändå hyfsat spännande. Och så fick de väl in en ung tränare nu från Tyskland också, från St. Pauli. Där har man väl bara läst att han ska, liksom vara rätt svag för de här unga spelarna och vilja ge dem chansen och så. Sen Allsvenskan och Premier League, det är ett gigantiskt steg. Så vi får väl se hur det slutar.
Nu kommer jag ut som någon slags girig person här. Alltså jag är väl medveten om att det här är, alltså 80 miljoner det är jättefina pengar för IFK Göteborg. Det är nog mer att man tänker att en sån här träff som Blåvitt har fått på Jalkoja, du var inne på, han kom ju i november i fjol och har på sån otroligt kort tid satt såna avtryck. Jag tror att man hoppas ur någon slags allsvensk kontext att ja, men vi ska ändå, ja, vi är ju så långt efter Danmark så att det är ju pinsamt liksom.
Men, och även Norge till viss del.
Ja, så att ur en allsvensk kontext så hoppas man ändå på lite mer. Men absolut, alltså 80 miljoner är sanslöst bra för Blåvitt.
Ja, och sen vet man ju att Göteborg har ju drömt, de har ju haft den här 100 miljoners drömmen. Det hade varit väldigt, väldigt, väldigt spännande ifall de, eller ja, det hade varit mäktigt imponerande också ifall de lyckades komma upp i de nivåerna. Men vi får väl se den här veckan egentligen hur det utvecklar sig. De har ju pratat hela helgen här, klubbarna. Så att det är väl en fråga, och det är väl lite, jag skulle säga att det är en tidsfråga innan man har något nytt besked här. Och så länge får vi väl se fram emot helgen här som väntar, och senaste nytt i Malik Gate, det kommer väl här om någon dag skulle jag tippa.
Brinner du för svensk fotboll? Hos Coolbet hittar du marknadens bästa odds från högsta nivå till division 2. Med vårt stora utbud och generösa odds är vi det självklara valet för dig som söker spänning i vardagen. Välkommen till Coolbet. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Nytt namn i AIKs tränarjakt. Drygt 2 veckor har gått sedan AIK och Henning Berg gick skilda vägar. Och sedan dess har sportchefen Thomas Berntsen utnämnt Heno Goitom till tillförordnad chefstränare. Och bakom kulisserna pågår en febril tränarjakt. Och det här handlar ju såklart om att beroende på resultaten här under sommaren och hösten, att man någonstans behöver ta höjd för olika scenarion. Och 2 namn som har bollats upp hittills då, det är ju Olof Mellberg och Jens Gustafsson som vi har rapporterat om. Men ett nytt namn som AIK har spannat in är Ivan Prelec. Det är alltså huvudtränaren i Vejle BK i Danmark som finns med på listan och är en av kandidaterna som AIK då har undersökt här under den senaste veckan. Sen får vi se hur det slutar. Hur nyfiken är du på Ivan, Mattias?
Ja, men väldigt. Du får berätta, vem är Ivan?
Men jag kan väl säga så här då. Han har tagit upp Vejle till Superligan och han räddade kvar dem förra säsongen. I grunden så ska det ju vara, jag kan ju säga det att jag har ju aldrig sett Ivan in action. Jag kan inte påstå heller att jag följer Vejle veckovis, men jag har ju pratat med folk både i Danmark och som har följt honom, och de beskriver en tränare som i grunden vill spela en offensiv fotboll och liksom pressa högt. Jag tror att en av hans grundformationer är 3-4-3. Han är duktig på att förädla och utveckla unga spelare. Och det här rimmar ju rätt bra med AIKs liksom strategi och hur de ser på sin trupp i dagsläget. Han har en bakgrund i Dinamo Zagrebs tränarskola där han har coachat deras reservlag, Dinamo Zagreb B där. Dessutom har han varit huvudtränare i HNK Gorica och NK Istra. 2 klubbar i högsta ligan där och gjort rätt bra. Och sen har han också varit en kort session i Legia Warszawa som assisterande tränare. Ett par månader där. Han är född i Zagreb och basar alltså över Vejle just nu, som har mindre pengar än någonsin. Men trots det så beskriver av flera, i alla fall flera journalister som jag har pratat med som har bevakat Vejle här under de senaste säsongerna, de tycker att han har gjort det, liksom skött det riktigt bra utifrån de liksom skrala förutsättningarna som den klubben har haft. Så att vi får väl se här. Jag kan ju säga att inga förhandlingar pågår mellan, alltså inga förhandlingar pågår mellan AIK och Ivan Prelec. Det finns liksom inget kontrakt på bordet, det finns inget inga samtal mellan AIK och Vejle här, utan det här är bara, det är en tränare som de har haft uppe för diskussion. Han finns med på listan, en kandidat. De har tittat på honom, tagit lite referenser. Sen kommer det ju krävas, han har ju 2 år kvar på sitt kontrakt med Vejle. Mm.
Det brukar ju innebära att han kostar en del.
Ja, exakt. Det blir ju inte billigt att lösa. Och det jag hörde när jag skrev den här texten i helgen, det var väl att det skulle krävas ett miljonbud för Vejle att ens överväga att släppa honom. Alltså de vill ju i grunden behålla honom, men ska han lämna nu under sommaren, då ska det till något, alltså en bra och skälig summa. Och jag såg nu att Tipsbladet då, den danska tidningen och sajten, de har gjort en liten uppföljning på vårt avslöjande, och där skriver de, jag kan väl säga att de har liknande uppgifter som vi, men att det ska krävas liksom en skälig ersättning, ett miljonbud som de skriver i texten, för att man ens ska överväga att släppa sin tränare. Så att vi får väl se helt enkelt hur realistiskt det här är. Jag tror att han idag kostar för mycket, men det är många på Karlberg som beundrar honom, kan jag säga. Och sen får vi se, alltså det är ju fortfarande 1 juli här, och jag tror inte att AIK har någon ambition att ha någon ny tränare klar tills Kalmar-matchen här på söndag. Men det är klart att saker och ting kan förändras, och vi får väl försöka följa upp det här helt enkelt längre fram.
Ja, verkligen. Det får vi göra. Jag tänker att vi går vidare med ett litet sillusvep här. För det händer ju saker i Allsvenskan som vanligt. Vi har, nu blickar vi för sig ut lite då, men Leopold Wahlstedt lämnar ju Blackburn Rovers. Vad vet vi där?
Precis, han är klar för AGF Aarhus i Danmark. De vill ju värva honom redan för ett halvår sedan, tror jag det var, eller förra sommaren tillsammans med Brøndby. Men då valde han Blackburn, då tillhörde han ju Odd i Norge. Nu har han varit i Blackburn sedan dess. Jag tror att han har spelat 21 matcher den här säsongen. Championship är väl en serie som har 45 omgångar. Så att 21 matcher i en normal liga hade ju varit extremt bra. Men i det här så det är väl liksom hälften av matchen ungefär som han har lidat. Och hälften av nött bänk. Nu blir det alltså Aarhus i Danmark. Han är klar, de är överens. Han landar i Danmark idag och borde presenteras här till kvällen eller tidigt i morgonbitti. Så att, och det, jag tror att han kostar runt, ja, säg 1 miljon euro lösa, så vad blir det? Typ 12 miljoner kronor kanske, något sånt spontant. Så att där var jag bara lite förvånad, men jag kan ju tänka mig att Wahlstedt, som även har figurerat lite i landslagssammanhang för blågult, han hade ju varit, alltså det hade ju varit en väldigt bra mål för ganska många klubbar. Jag tänker att, alltså nu har det ju varit ganska många rykten runt Oliver Dovin. Wahlstedt i Bayern hade ju passat perfekt. De har ju pengar efter att ha sålt Kurtulus och Ajay. Och sen Djurgården, ifall de skulle sälja Widell Zetterström längre fram. Så att lite trist att han hamnar i ett grannland. För sådana här verkligen spelare vill vi ju ha i Allsvenskan. Men å andra sidan så kanske det inte riktigt fanns läge för det.
Nej, svårt att veta också med honom. Jag har inte riktigt koll på heller om han har någon. Han är väl en Djursholms produkt, vill jag minnas, och stod ju i Dalkurd när han var i Sverige. Så att det är svårt att veta också om det finns några, liksom, om det finns någon bakgrund där inom Stockholmsfotbollen.
Ja, exakt. Det får man ju nästan ta och söka upp här. Alltså jag vet ju att han är född i Stockholm, men jag tror inte att han har, alltså han har ingen riktigt given bakgrund i AIK, Djurgården eller Hammarby på det sättet. Utan det är ju som du säger, Norrtulls SK. Faktiskt AIK också här, får jag rätta mig själv.
Ja, du ser.
Han har varit i AIK som junior, står det här. Och FC Djursholm och sen Dalkurd, Arendal, Odds BK och Blackburn.
Målvaktsplantskolan Djursholm. Var inte någon tidigare AIK-målvakt som också var fostrad där, va?
I Djursholm, tänker du?
Ja,
det var väl Oskar, kan det varit Oskar Linnér, eller?
Jo, exakt.
Det måste det ha varit. Han var väl i i Djursholm en sväng innan han kom till AIK. Ja, precis, han var i Stocksund och sen Djursholm. Han har varit där i flera vänder till och med.
Bra, då har vi fog för att kalla det för målvaktsplantskolan.
Ja, Djursholm. Verkligen. Det får vi verkligen säga. Så att, lite trist att det inte blir Sverige för Leopold. Men Danmark är ju såklart inte dumt det heller. En högre rankad liga än Sverige, än allsvenskan.
Yes, vi går vidare. Då har vi... Ungerska är det va? Újpest som stämmer. Är på jakt i Sverige. Vad är de på jakt efter?
Anfallare. Bartosz Gielaks nya klubb i Újpest. Alltså de är ju en Budapest-klubb. En storstadsklubb som har 20 titlar i Ungern där. Vi skrev ju förra veckan att de hade budat på IFK Värnamos succéanfallare, alltså det här namnet, John Bosco Samuel Kalou. Alltså det är ju...
Kanonnamn.
Ja, det är ett supernamn tycker jag. Han har väl gjort 6 mål på 8 matcher. Late Bloomer spelade ju i Division 5 för typ 2 år sedan. Det budet sa ju Värnamo tvärnej till, och de har ju också kollat upp Gustav Lindgren i Degerfors som också har gått jättestarkt i Superettan. De är redo att lägga bud där också. Det finns inget bud här liksom som Degerfors har att ta ställning till idag. Men det kan komma. Och de vill ha in honom. Sen får vi väl se då. Det senaste jag hörde därefter att vi hade skrivit här igår kväll. Det var väl att Gustav Lindgren vill avvakta lite grann. För att alltså, det är fortfarande väldigt tidigt på det här fönstret. Och han vill nog inte ta ett beslut här idag. Utan kanske vänta någon vecka och se ifall det kan dyka upp något intresse från någon annan liga eller kanske till och med från Sverige, någon toppklubb. Så får vi se vart det här landar i. Så det är långt ifrån säkert att det blir Újpest för Gustav Lindgren. Men de är där och nosar i alla fall och är redo att buda. Så att, och det hade väl varit en rätt bra flytt. Alltså han skulle ju tjäna betydligt bättre än vad han gör i Degerfors. Inget snack om det. Han hade bott i Budapest. Han hade fått Bartosz, en svensk liksom coach. Det är ju tryggt också ifall man har en osäkerhet för att flytta utomlands. Och sen är det ju också en skaplig liga där det finns ett par svenskar, inte minst Jonathan Levi som spelar i Puskas Academy som också är strax utanför Budapest. Så att det är en liga som har blivit populärare här med åren, och så får vi väl se. Vi får väl försöka hålla ett öga på den här affären, hur det utvecklar sig helt enkelt. Så att ja, kanske då att det blir Újpest för Degerfors-anfallaren.
För någon vecka sedan så satt vi här och pratade om Jardel Kanga. Bayer Leverkusen-spelare som är förflutet i BP. Blir det en flytt tillbaka till Allsvenskan?
Mycket, mycket talar för det. Han kommer lämna Bayer Leverkusen. Han har ju tillhört dem de två senaste säsongerna tror jag. Var i Holland på lån här i våras i De Graafschap och fick väl inte jättemycket speltid. Och vi avslöjade ju här i förra veckan att Jardel Kanga är högaktuell för Hammarby IF. De har haft en första kontakt. Hammarby har varit väldigt tydliga med att de vill värva in honom. Och samtal pågår redan mellan parterna. Så får vi väl se här. Det finns ju fortfarande intresse från flera andra klubbar i Skandinavien. Sverige bland annat. Danmark, Norge tror jag också. Så att vi får väl se här. Men det jag hörde när jag skrev den här artikeln, det var väl att Kanga hade gett sin prioritet i Hammarby. Sen kan ju det där ändras såklart, så man ska inte ta det för givet. Men vad jag hör är att Kanga föredrar Hammarby då, och det är väl, det hänger väl såklart ihop med deras ambition att satsa på unga spelare, att ge dem chansen. Det är de inte rädda för med Kim Hellberg. De har, det är deras strategi. Också att han kan spela på flera olika positioner där, både som 8, ytter, 10. Så att de har en tydlig plan för honom och har varit mest konkreta så här långt. Så att jag tror att jag tvingar mig att gissa.
Ja, men det gör jag.
Ja, den 1 juli så tror jag att Kanga spelar i Hammarby om sisådär en och en halv månad, en månad kanske. Kanske tidigare än så ifall det går riktigt fort. Det är glödhet i alla fall från Bayerns sida.
Och där finns det ju såklart en uppenbar liksom, möjlighet till vidareförsäljning. Alltså det är lätt att glömma att han är ju bara 18 år.
Ja. Han drog ju som 16-åring, så att det finns ju verkligen Hammarby tänker ju helt rätt här. Få in honom, och jag menar alltså, nu tror ju folk att så här, Kanga kommer vara en snordyr värvning. Det är det inte alls. Jag fattar det som att han kan komma nästan gratis, alltså för liksom små pengar. Jag tror det handlar mer om att han ska komma ur sitt kontrakt där, och sen kan han ju bara liksom, det är väl någon sign-on och lön och så, men absolut inga höga övergångssummor. Det har det inte varit tal om. Så att absolut, alltså få speltid i Bayern och sen spela här i 1-2 år kanske, och sen kan de ju sälja honom, och då är han 20 bast liksom. Så att det är ju, här gör ju Hammarby, ja, det är smart då. Sen får man väl ge honom tid när han väl, eller om han skulle bli klar då, att han får liksom slussas in i det här. Men det är smart agerat av Bayern. Och två stora nyheter som har prytt rubrikerna bland annat på Expressen är ju Sead Haksabanovic klar för Malmö FF och att Oskar Jansson lämnar IFK Norrköping efter säsongen, förlänger inte sitt kontrakt där. Jag tycker vi börjar i Haksabanovic änden. Det var ju förra veckan som det här blev officiellt. Malmö FF betalar mellan 20-25 miljoner kronor för honom. Det är ett 4-årskontrakt. Vi skrev 5 år kvällen innan att de var överens om det. Och de var överens om ett 5-årskontrakt. Sen morgonen efter så hade de samtal om en klausul som de ville liksom. De ville ta bort en klausul i Haksabanovic kontrakt, MFF då. Och då kom de istället överens om, ska ni ta bort klausulen, då vill vi ha ett 4-årskontrakt istället. Så det, därför blev det 4 år och inte 5 år. Men det är skitsamma, 4 eller 5 år. Det är inte så att det spelar någon större roll för MFF i det långa loppet. Utan det här är ju en väldigt, väldigt bra affär. Du får ju jättegärna kommentera den och ge input på den här transferdealen.
Alltså för det första så tyckte jag att, du får rätta mig om jag fel, men den kommer verkligen från ingenstans.
Nej, det är en knall, en bomb det här. Absolut, den kom från ingenstans.
Jag har liksom inte hört någonting om, ja, men man har ju förstått att tillvaron i Celtic har väl inte varit den bästa liksom sista tiden, men att han skulle återvända till allsvenskan på ett liksom så pass stort kontrakt, det var verkligen kom verkligen som en bomb för mig. Och nej, men nu med liksom en vecka man har fått marinera det här lite, så nej, men det är ju en, det är så otroligt power move från Malmö FF att kunna plocka hem en spelare som man vet kommer hålla yppersta toppklass i allsvenskan på ett liksom, ja, men nu var du inne på det, ett 4-årskontrakt. Det känns ju verkligen som ett som jag var inne på, ett power move från Malmö FF. Och kanske då att det blir uppenbart att någonting lär ju hända med Sebastian Anasi, tänker jag, nu i sommar.
Ja, precis. Det är ju, för det är ju liksom den matematiken många lägger när Haksabanovic presenterar sig, att MFF är ute tidigt med att få in en superspelare som håller allsvensk klass och kommer hjälpa dem ut i Europa. Sen när det var en kasserkval, det är inget snack om det. Men också att det är liksom runt hörnet här, att det är faktiskt så att Nanasi kommer ju att säljas. Man blir ju väldigt förvånad annars.
Men det är ju väldigt tyst. Man hör ju typ ingenting om Nanasi.
Nej, och det hänger ju ihop med att EM spelas just nu och det blir lite förskjutet. Sen har jag ju faktiskt hört också att det är inte så att Nanasi inte har haft anbud här och saker att välja på. Men det har ju handlat om någonstans att han har varit väldigt, väldigt kräsen. Alltså när han väl lämnar Malmö i sommar så vill han ju lämna för en klubb som spelar hans typ av fotboll. Och då blir ju liksom urvalet kanske, har du haft 15 anbud då kanske du har 3 stycken eller 5 eller något sånt. Så att, och det är ju, jag tycker det är häftigt att Nanasi tänker i de banorna, att ska han lämna tryggheten och den rollen som han har i Rydströms MFF, då ska det vara för någonting mycket, mycket bättre, inte bara ekonomiskt utan också sportsligt, att han får en liksom given plats i det spelsättet och det, så att det, jag tycker att det är häftigt att han vågar tänka i de banorna. Det tyder på ett självförtroende. Men också en klokhet att man inte bara tänker på det här, om sportchefen vill ha mig i den här köpande klubben eller tränaren, och sen sparkas tränaren och så sitter du på kvisten liksom, eller utanför startelvan, som det kanske har varit i Haksabanovic fall, där jag misstänker att det här, hans Instagram-post som vi har snackat om här inför, där han, du kan väl berätta lite om den.
Nej, men jag vill minnas att han skrev någonting i stil med att han ville gärna stanna i Celtic, han hade hoppats på att få vara kvar i Celtic, men att vissa personer ville annat.
Ja.
Och då läser man ju mellan raderna att någonting har ju skurit sig.
Ja, och där, och apropå det här med att en sportchef eller tränare vill ha det, där skulle jag nästan gissa att det handlar om att Brendan Rodgers kanske har en annan, eller ett annat synsätt på Sead, eller kanske ledningen där, och att det har skurit sig på något vis. Så att återigen bra att Nanasi står emot, för att anbud har han ju haft. Sen handlar det om att det liksom ska kännas rätt i magen också.
Han har ju också Hugo Larsson färskt i minnet. Man ser liksom en lagkamrat som går till en förhållandevis stor klubb i toppskikt i Bundesliga och går in direkt och liksom gör skillnad. När man har det liksom färskt i minnet, så tänker jag också att man kanske är mer kräsen.
Ja.
Man vet vad man har i Malmö, och sen så, med det sagt, han kommer ju gå när som helst.
Absolut, och det är ju det är inte så att han inte har saker att se fram emot i MFF, ett Champions League-kval, och går man långt där, och så är det ju liksom, det är hur häftigt som helst, så att det är ingen stress heller. Alltså, EM håller väl på i 2 veckor till, drygt 10 dagar till eller så, och då är det fortfarande halva juli, och då har vi liksom halva juli och hela augusti kvar, så att han behöver inte ha klart någonting här och nu, utan det är ju bara is i magen, så kommer det säkert lösa sig för Nanasis del. Men det är ju givet att Haksabanovic är någon form av ersättare här till inför den stundande övergången då. Jag tycker att det är ett power move också av MFF, som verkligen spänner musklerna. Hostar upp 25 miljoner som att det inte vore någonting för dem. Det märks ju att MFF är 3-4 nivåer över alla andra.
Jag tycker också det är intressant, för det är inte så länge sedan 25 miljoner var alldeles för mycket för att betala för Antonio Colak, som gjorde ju succé under sitt lån. Och då var det ju väldigt mycket så här, snack om att om man köper loss honom. Men att nej, men då kommer man ändå fram till att 25 miljoner, det är för mycket.
Ja.
Nu har man ändå, precis som att Allsvenskan har höjt ribban för försäljningar, så ändå tycker jag att man upplever att Malmö har också höjt ribban för vad man är villig att betala för spelare.
Absolut.
Det blir väldigt tydligt här med Haksabanovic.
Ja, och de tittar ju på en annan hylla också när det kommer till värvningarna. De har liksom, alltså i vintras så fick vi ett bra exempel med Erik Botheim också, som kom från Serie A, och det är ju också en helt annan hylla jämfört med vad de andra klubbarna värvar. Och sen har det väl snackats om, innan Haksabanovic blev klar, så var det väl snack om Ola Solbacken och sådär. Men där hörde jag att det var väl aldrig särskilt nära eller aktuellt, med tanke på, alltså dels han tjänar väl en miljon euro netto per säsong i Orava, så att alltså, det är liksom gigantiska pengar som man behöver ge upp för att flytta hem till Skandinavien. Det var väl aldrig liksom särskilt nära, så att då känns det väl ändå som en bra lösning att hämta hem Haksabanovic.
Vi hoppar vidare till Oskar Jansson då. Du var inne på det, han lämnar ju Peking efter säsongen. Vad tänker du kring det?
Nej, men jag tänker att det är ett väldigt väntat besked. Jag fick väl höra de ryktena lite grann när David Mitom Nilsson presenterades som klubbens nyförvärv här för några veckor sedan. Norrköping vill ha in en långsiktig lösning. Mitom Nilsson är Norrköpings son, vunnit SM-guld. Oskar Jansson har väl liksom varit... han har gjort det bra för Norrköping, tycker jag. Och i vissa stunder tycker jag att han har fått ta mycket skit som han kanske inte har förtjänat alla gånger, med tanke på sin bakgrund och sådär. Men jag tycker att han har varit bra för Norrköping, men det känns ändå som en liksom, vad ska man säga, ett logiskt beslut från bägge parter här. En bra tidpunkt kanske att skiljas åt som vänner också. Och skulle det komma in någonting här under sommaren, så kommer man ju såklart att vara väldigt samarbetsvilliga från Norrköpings håll och liksom släppa honom. Jag tror att Jansson försöker hitta en lösning här redan under juli och augusti, att kanske lämna och spela. För att jag ser väl ändå David Minton Nilsson som en tydlig etta när Allsvenskan väl sparkar igång. Sen får vi väl se. I slutändan är ju Andreas Alm som ska ta ut startelva, men det är i alla fall vad jag gissar. Vad landar du i det här avskedet då? Hur känns det för dig?
Ömsom logiskt, ömsom lite oväntat, tycker jag ändå. Alltså, ja. Oskar Jansson har ändå, har han missat en minut för Norrköping sen han gick dit från Örebro? Jag tror typ inte det. Han är 1 år äldre, vill jag minnas.
Ja, han är 33.
Han är 1 år äldre än Mitom Nilsson, så att det är ju heller ingen föryngring att tala om. Nej, men lite osäker på vad han gör. Liksom, har du hört någonting där om, är han sugen på ett sista äventyr utomlands, eller tror han stannar i Sverige?
Oskar?
Ja.
Jag tror att han är rätt öppen för det mesta, både i Allsvenskan och utomlands. Alltså... 116 matcher i Norrköping, det borde väl ändå kunna liksom skapa något form av intresse för honom. Men sen är det väl så här, han är ju 33 va? Oskar Jansson sa att det kanske inte är jättelätt att hitta en klubb utomlands alla gånger. Samtidigt, alltså att målvakter är över 30, det är inte heller hela världen. Men det kan å andra sidan kanske skapa lite svårigheter att hitta den där superklubben. Sen får vi ju se. Det är ett bra namn liksom. Men det är nog inte helt uteslutet att han hittar någonting här hemma i Sverige heller. Alltså, Örebro kanske, att han vill vända hem och hjälpa dem, eller om man kanske hittar något annat
om här. Om man inte är persona non grata i ÖSK-led.
Exakt.
I alla fall i supporterled.
Ja, precis. Där kanske man behöver mäkla fred innan en hemflytt. Vilka klubbar skulle kunna behöva målvakt här under sommaren? Kanske att Sirius tar in någonting nu när Mitov har dragit. Det finns väl ett par klubbar som det kanske kan bli aktuellt med, men jag skulle väl tippa i första hand utomlands faktiskt för Oskar Jansson.
Livet händer. Träningen uteblir, maten blir sämre och ölen blir fler. Känner du igen dig? Nu finns det äntligen ett mer hållbart sätt att gå ner och bibehålla din vikt som passar i livspusslet. Medicinsk viktnedgång hos Supernormal är enkelt, hållbart och anpassat efter dina behov. Läs mer på supernormal.health.
Har du ätit en burgare som är big på riktigt? Prova Big Classic hos Sveriges godaste burgare. En stor klassiker med dubbelt upp av saftigt svensk nötkött och dubbelt upp av cheddar. Beställ i Max-appen och lägg kanske till en dipp eller två. Välkommen till Max.
Och innan vi rundar av det här avsnittet då, så har vi faktiskt en allsvensk omgång att se fram emot. Flera heta matcher som kickar igång här lördag, söndag, måndag. Jag tänker att jag kan läsa upp vilka matcher vi har att se fram emot. Elfsborg BP, Mjällby Sirius, AIK Kalmar FF, IFK Värnamo, IFK Göteborg, Malmö FF mot Halmstad BK, Gais Hammarby, IFK Norrköping, Djurgårdens IF och Västerås SK mot BK Häcken. Vilken match har du fastnat för? Det?
Ja, men det är väl svårt att välja, men jag kan tycka att det är intressant med Västerås som hade den vår som de hade, och sen så kom de igång och så kom det här sommaruppehållet ganska ovälkommet, kan jag tänka mig. Mm. Alltså när man väl har fått upp farten och så ska man helt plötsligt gå på semester. Det är väldigt intressant att se hur Västerås har tacklat det. De har ju liksom allt liksom tjat om de underliggande siffrorna har ju liksom varit en följetong under hela våren. Är det så att man har liksom rådit bot på det här och att man faktiskt förvaltar det som man skapar? Var det bara en tillfällighet precis en sommaruppehållet, eller är det liksom eller finns ett mönster där? Så den matchen ser jag väldigt mycket fram emot för att se var de står.
Mm. Ja, men verkligen. Västerås har ju haft bud på Alex Douglas här från Silkeborg, nyckelspelaren i mittförsvaret som det känns inte som att VSK kommer släppa honom till Silkeborg, men vi får väl se hur det blir där. Jag ser fram emot AIK Kalmar FF framförallt. Den matchen ska jag jobba på. Heno Goitoms första igen som interimtränare.
Ja, exakt.
Andra gången. Mot ett krisande Kalmar utan Henrik Jensen. Så att två lag som har bytt tränare under uppehållet som möter varandra. Det ska bli hyperintressant. Sen självklart vill man ju se IFK Norrköping mot Djurgården här. Alltså Djurgården, visst de förlorar mot Bayern här precis i uppehållet, men Norrköpings kris, blir det 0-4 till Djurgården eller blir det liksom att de kan de skrälla på Parken här? Parken säger jag alltid, så att det är inte Platinum Cars Arena som det nu heter i min värld, utan Parken. Så att det är väl de två matcherna jag fastnar lite extra för.
Men du ska väl till Strawberry?
Ja, ah, exakt.
Jag såg bild på att de har satt upp skylten nu.
Ja, man får ju kvällningar. Strawberry Arena heter det. Vi får väl tacka Petter Stordalen för den lilla skylten där uppe på Friends. Ja, det var allt från oss den här veckan. Mycket nyheter, en allsvensk omgång att se fram emot, och vi hörs igen om en vecka.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.